Viaplay F1 Podcast, en ny vecka och efter en ny, ett nytt race, nämligen Ungerns Grand Prix då, som vi körde senast. Erik Stenborg och Janne Blomqvist som ska gå igenom det som hände i senaste racet. Vi kommer självklart, precis som vanligt efter ett race, så ge en massa tummar upp och ner. Och sen går vi också på djupet med några saker. Till exempel det här med Mercedes dominans just nu. Vad betyder det för sporten? Och vi tittar lite närmare på en del andra saker mer på djupet då under det senaste racet. Erik Stenborg, god förmiddag.
God förmiddag, god förmiddag. Jag sitter här i min bil på landet och har datorn i på, vad heter det? Instrumentbrädan. En kaffekopp står där också. Med ett papper. Perfekt. Under så att jag inte ska spilla.
Ja, det är bra.
Det är varmt och skönt inne i bilen. Det är mycket glas i den här bilen.
Du kan öppna lite.
Men jag vill inte det, för det står en tupp ungefär 50 meter härifrån.
Det är ju vrålhäftigt. Det är lite charmigt rent av om han skulle ge ifrån sig lite kuckeliku.
Du, han är inte så charmig, för han börjar med det där 0330. Så att,
jaså?
Om det är någon jag inte är kompis med här, är det tuppen. Tuppar är alltså så jävla töntiga djur. Har du tänkt på det någon gång?
Nej, det har jag faktiskt inte. Kan du utveckla?
Ja, men de är räddast av alla. Alltså hönorna är ju rätt coola. Han går ju runt och ska skydda dem då, tror jag. Men så fort man kommer i närheten, då springer han därifrån. Och sen så går han runt och sen är en så här finklädd med sina fjädrar då. Och sen så skriker han hela nätterna. Alltså, förstår du att leva med en tupp? Fruktansvärt.
Ja. Ja, vad kul. Kul poäng. Vi har ju också höns och en tupp en bit bort här. Så jag brukar höra honom, va? Men han är inte så nära. Så att, jag störs inte av det direkt.
Nej. Det kanske någon lyssnare kan fråga på.
Svara
kan
på.
Svara. Det blir lite sås i huvudet här. Måste hönor ha en tupp? Kan man inte klara sig utan tuppar?
Det beror på, ja. Otroligt bra fråga. Men de som har höns, min granne hade höns. Mm. Han som bor närmast här. Och jag hade ju en annan hund på inlån. Eller vi tog hand om en. Han visade sig vara lite blodtörstig. Så han hoppade över staket och tog itu med det. Mm. Så att grannen kom och vråla bara. Och då låg det 10 hönor döda i trädgården. De hade ingen tupp, så att jag tror inte man behöver ha en tupp. Det kanske beror på om man vill ha fler hönor framöver. Jag vet inte.
Skicka hit hunden, säger jag.
Jag ska göra det.
Ja, det är bra.
Han skrämde väl ihjäl dem mest. Hur som helst, vi släpper det nu och kommer in på veckans samtalsämne då, som naturligtvis är Ungerns Grand Prix. Då. Och ska vi börja med en liten spaning? Vi brukar göra det.
Mm. Har du någon på lut?
Ja, det har jag väl. Jag har ingen direkt sådär spaning som jag har känt. För veckan innan var det mycket tydligare då att man vågade köra kvalet i det blöta. Det tyckte jag var intressant ändå. Spaningen är väl lite grann att man, vad snabbt man blir mätt på det när det kommer tätt på det. Mm. Vi ska ju prata mer om det längre fram i podden här, men det tycker jag ändå är en ganska tydlig känsla. Inte mätt på det så att säga, va? Men man kommer ganska snabbt upp i konsumtionsmängd av Formel 1 som gör att man måste börja sortera. Förstår du vad jag menar?
Mm. Ja, men då återkommer vi till, då tar jag min då.
Ja, gör det. Kör.
Och då, det handlar ju då egentligen om Mercedes dominans och Mercedes dominans i kvalet specifikt den här gången då. Och det var ju så att ingen annan än Stroll var närmare Mercedes-bilarna närmare än en sekund. Han var 0,93 bakom Mercedes kvalet då. Det är största övertaget i ett kval sedan Australiens Grand Prix 2015. Då var avståndet, tror jag, 1,4 sekunder, tror jag. Och det här är på torrt underlag då. Och det man kan tänka på där är att, jag tänker på förra veckan, så tog Hamilton pole i det blöta i Österrike med 1,2 sekunder. Och då sa vi så här, ja, men det här var ju för att det var blött. Det går inte att göra det här när det är torrt. Och nu var det torrt. Och se hur det blev.
Ja, det var förkrossande skulle man kunna säga på alla sätt och vis. Och lite, vad ska jag säga, Det var lite modstulande. jag tror att det knäckte inte bara de andra teamen utan även publiken lite grann, att det blev så enorm dominans från Mercedes sida nu i Budapest just då. Jag vet inte, det är svårt. Jag tycker allt det har gått så kort tid ännu och man vet ju att det fortfarande finns omständigheter till varför saker och ting sker, men det som är tråkigt det är ju just att Ferrari inte är med längre. Vi saknar ju ett till team i toppen.
Mm. Och till viss del Red Bull då, i varje fall det här kvalet. För att jag hade mycket högre förväntningar än vad de lyckades prestera nu det här kvalet. Både Red Bull och Ferrari då. De brukar ju vara där i toppen och då blir det ju direkt liksom jämnare i toppen. Sen så kan man ju se det positivt om man tar i lite grann att nu är hela liksom mittfältet samlat egentligen. Men då är ju Mercedes för långt framme liksom. Så det blir liksom ingen toppskiktet i Formel 1 är, i varje fall den här helgen, bara ett team och det var ju Mercedes.
Ja.
Sen var det jämnt.
Helt sant. Helt sant. Och Red Bull har ju jätteproblem med sin bil. Och det här är ju, vi pratar ju om det ganska mycket under sändning, hur de verkar tappat bort sig med sitt koncept. Och den här high rake-lösningen då, som de har envist hållit fast vid hela tiden, som uppenbart inte är det bästa sättet att köra de här bilarna som vi använder oss av just nu, utan det är ju det sätt som Mercedes gör, och det visar ju även Racing Point i och med att de har släppt high rake-konceptet för att gå Mercedes väg och då tämligen enkelt hittat en väldig massa fart. De har ju hittat en sekund mot förra året och det är ju unheard of att man kan förbättra sin bil en sekund från ett år till ett annat. Och det måste ändå sätta lite griller i huvudet på en sån som Adrian Newey då, som har gjort väldigt mycket med bilen till i år. De har ju den här multilink-lösningen i framänden då, som ska få bilen att bli bättre i snabba eller i långsamma kurvor, och som har gjort bilen sämre rent generellt. Mm. Så länge de inte vet hur de ska fortsätta att behålla luften in under bilen och den blir orolig i bakänden. Och det där är ju ett jättebekymmer för deras del. Va? Sen är det mycket möjligt att när de väl, för det är jag helt övertygad om, att de jobbar hårt på att hitta en lösning på det här, och när de väl gör det så kanske bilen direkt blir väldigt mycket mer konkurrenskraftig. Men ambitionen är ju alltid att bygga en bil som är snabbare året efter än året innan och inte backa då, som en stor del av fältet har gjort, inte minst de som kör Ferrari-motorer, men även Red Bull. Och det är lite bekymmersamt för deras del, för Mercedes har sannoliken inte stått still. De har ju både gjort bilen bättre men också motorn bättre jämfört med förra året, väl medvetna då om problemen med att hänga med Ferrari under fjolåret. Mm. Och det satte de igång med redan under fjolåret såklart. Och sen fick de ju då lite extra hjälp av att Ferrari då inte har möjlighet att köra mot dem på det sättet som de gjorde under 2019, stora delar av 2019 i alla fall.
Mm. Och jag undrar om det inte kan bli så där när man känner att man är på bakfoten, att okay, men nu måste vi ta lite bold moves här för att komma i fatt. Att vi måste satsa för att ta oss ur den här liksom svackan vi är i, även om man nu kan kalla det svacka, men det, jämfört med Mercedes är ju alla en svacka, så att, och sen så tar de högre risker och sen så, då är det ju inte alls säkert att det ska slå väl ut, och det har ju uppenbarligen inte gjort för de här två teamen åtminstone.
Nej.
Men med det sagt då, så apropå det som du precis sa då, att de ska få sina bilar att funka bättre, för de är ju inte färdiga med bilen så att säga. Det är fortfarande bara tre race in och på väldigt kort tid dessutom. Så kan man ju då konstatera att förra årets mest dominanta kval, ett av de mest dominanta kvalen förra året, var Mercedes i Spanien. Och det man kan se därefter då var att de inte tog pole position på 7 race därefter. Sen då, än en gång med det sagt, så tror jag att redan här idag kan vi säga att Mercedes är favoriter till pole position på Silverstone också. Men det säger bara att saker och ting kan ändra sig under en säsong.
Jo, det kan det göra, och det är väl den förhoppning vi lever i allihopa, känns det som. Att de andra tar sig kragen lite grann. Och de här diskussionerna har vi haft under de här 6 åren av och till, där man har känt att Mercedes är för bra helt enkelt för de övriga, och man tycker att de andra inte gör ett tillräckligt bra jobb, och det gör de inte heller uppenbarligen. Va? Men det är också det är ju en väldigt enkel förklaring på någonting väldigt komplext. För att det är ju så att när man bestämmer sig för ett visst bilkoncept så håller man ju fast vid det och försöker att maximera det. Och det är väl det som är lite kruxet i hela den här grejen, att Red Bull skulle ju naturligtvis behöva backa tillbaka och göra någonting helt nytt. Sett till hur det ser ut just nu då, i förhållande till Mercedes. Men det är för sent att göra det nu. De måste köra på med det de har. Den här och nästa säsong då, och sen börja på ny kula då från 2022. Det som är mest oroande tycker jag, det är att vi faktiskt har den här bilen som är så otroligt bra från Mercedes i två säsonger. Det är jobbigt.
Ja, men då, det här kan man ju faktiskt reflektera över också då, att om man ser det så, som med tanke på Mercedes dominans sen 2014, och när de här bilarna designades, var de till att köras under den här säsongen. Sen skulle det vara över och man skulle gå in i den här 2021-reglementet med helt nya bilkoncept. Så att jag undrar också om det inte är det vi ser här, att de här teamen kanske har, ja, såklart haft förhoppningar om att, ja, men nu gör vi det bästa av det här under 2020, men det är inte hela världen. Vi kommer ändå vara med där uppe, och sen så lägger vi mer resurser, mer fokus på 2021, för det är där vi har vår chans. Tyvärr då så blev det ju två säsonger, och hade man haft det på förhand så att säga, så hade man kanske tänkt annorlunda från Red Bull, Ferrari och så vidare.
Så är det ju såklart, va? Men vi har ju också det här lite knepiga då med Ferrari-motorn då, som uppenbart hämmar dem otroligt mycket och som får stora implikationer på sex bilar. Och det gör ju också att vi får ett annat utseende på årets mästerskap än vi egentligen skulle ha haft. Och nu har ju Ferrari, de har ju 6 månader på sig nu att hitta en lösning på det här med sitt motorproblem, för att kunna hinna homologera en betydligt bättre motor då till nästa år, som sen dessutom då får möjlighet att uppdateras en gång under 2021. Men sen fryser man ju det ordentligt reglementet fram till slutet på 2024. Va? Så att det är väldigt, väldigt avgörande period nu för alla med Ferrari-motorer. Det som händer i Maranello nu under de kommande 6 månaderna. Så att det kan ju vara A och O för hur det här ska sluta nu över ganska lång tid framåt.
Verkligen. Ska vi gissa på indragna semestrar i Maranello?
Ja, det kan det säkert bli. De har ju haft en hel del ledigt nu då, med tanke på att det var lockdown. Så det är väl så att nu är det huvudet ner bara och kötta på och försöka komma runt det problemet som man har. Det som stör fortfarande, det är ju bristen på transparens runt omkring vad Ferrari faktiskt gjorde. Det gnager hos mig i alla fall, att man inte får reda på vad de pysslade med. Det kan jag tycka är lite, det är störigt. Just med tanke på att det har blivit så oerhört stor skillnad, så vill man är ju supernyfiken på att veta exakt vad de gjorde.
Men jag tror att vi är ganska nära sanningen där, med tanke på då vad FIAs actions därefter var, genom att införa nya bränslemätare, klargöra att man får inte manipulera bränsleflödet på något sätt, och nu när Binotto i helgen då sa att vad ska man säga, bekräftade att det här direktivet har skadat dem. Och då, alltså egentligen så behöver vi inte veta mer än så.
Nej, i och för sig inte, va. Toto Wolff var ju ganska tydlig med att han tyckte det var rent trams att ett tekniskt direktiv skulle vara det som gjorde skillnaden om motorn nu hade körts enligt det gällande reglementet. Och det kan jag väl hålla med om. Det är väl väldigt lite som talar för att den var laglig då, Ferrari-motorn, så som den kördes under fjolåret. Men det viktiga för mig var trots allt att man kom åt eventuellt fusk, om man ska kalla det eller ja, vad det nu var, och fick ordning på det. Tyvärr har det ju fått stora konsekvenser då för mästerskapet och spänningen i densamma.
Jag tror vi är framme vid den första tummen. Vad tror du?
Det känns så. Och den får väl självklart gå till Lewis Hamilton. Han är ju enastående form, känns det som. I alla fall de här två senaste helgerna har ju varit outstanding. Det var ju första helgen där han inte, det sa han väl själv igår eller i söndags, att han var inte riktigt beredd på det när det startade, och var inte riktigt själv på nivå heller. Och tog sig samman efter det och gjorde en fantastisk helg, andra helgen i Österrike, men den här i Ungern, den var ju helt sagolik från hans sida.
Ska vi backa upp med lite stats? Han tog alltså Grand Slam, vilket är pole position, snabbaste varv i racet och race-segern, då får man en Grand Slam. Och då tog han alltså sin 8:e seger i Ungern, vilket är tangering av antal vunna race på en och samma bana. Schumacher har 8 han med, men på Magny-Cours i Frankrike då. Mm. Och Schumachers totala segerrekord är ju fara, för att Hamilton har nu 86 segrar, Schumacher har 91. Så det är bara 5 kvar till tangeringen då. Och jag tänker, vi var ju lite så här, det kanske inte kommer i år, för om säsongen blir kortare och så vidare. Men nu när vi ökar på race allt eftersom, nu är Sochi med officiellt på kalendern också. Och jag tror att han kommer slå det där rekordet.
Det finns stor chans till det. Riskchans, beroende på hur man ser det. Tuffar han på i det här tempot, så kommer han definitivt att göra det. Mm. Och han tar ju, jag menar, ja, jag vet inte, det finns inte superlativ kvar nästan och dra runt omkring Lewis Hamiltons prestation. Sen kommer ju den gamla vanliga diskussionen då om bäst bil och hela den biten, va? Och han tävlar ju egentligen bara mot en annan förare med exakt samma material. Men oavsett, det är ju ett lagarbete allt man gör, och han ingår ju definitivt i det laget i väldigt stor utsträckning, va? Så att det är bara att lyfta på hatten.
Mm. Han har alltså tagit också poäng i 36 raka race. Det var alltså över 2 år sedan han slutade utanför topp 10, och det var som sagt då när han bröt i Österrike för 2 år sedan. Jag menar, ganska bra. Och absolut, det säger någonting om Mercedes också. Men de kan också få en tumme.
Ja, absolut. De hänger definitivt med på det som team betraktat då, att de får tummen upp. Och då glider vi in då på ämnet då som har highlightats lite grann. Då. Det blir ju så här lite då, som vi var inne på tidigare. Då. Det här med dominansen. Dominansen som Mercedes har just nu då, om den är skadlig för Formel 1, va? Formel 1-intresset. Jag vet inte vad du har för teori runt omkring det hela.
Nej, men det var ju liksom, och det är ju ofta att man är inte själv immun mot det också, men när det blir ett sånt här race som kanske i sig inte var speciellt spännande heller, och sen så en hyperdominans, så man är ju lite trött på det. Man skulle ju gärna se en större fight. Jag menar, vi pratade om efter första Österrike-racet där med fighten där om vad var det, tredje platsen eller var det fjärde? Ja, tredje tror jag. Mm. Med Lando Norris där som liksom, tänk om det hade varit om segern. Sen så tycker jag då att så här, ja, men om jag försöker sätta mig in i skorna hos en ny tittare som har kanske kollat på Drive to Survive på Netflix, och sen så sätter man sig för att kolla, och sen så ser man den här grejen att det inte blir någon fight liksom, att det är någon som är för stark. Ja, men det är klart att det är mindre spännande än vad det hade kunnat vara, och det tror jag såklart att det måste man försöka bli av med, men det är ju det de försöker göra också.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det här är inget försvar för Formel 1, för jag tycker att, eller framförallt inget försvar för Red Bull och Ferrari som borde vara där uppe och slåss med Mercedes med tanke på deras budgetar och allt vad det är. Men de är inte det. Men förhoppningsvis då så är det någonting som försöks avhjälpas då med det nya reglementet när det väl kommer in. Och budgettak.
Mm. Och problemet är ju då coronakrisen då som skjuter på allting ett tag till då. Det är väl kanske från och med nu och framåt som det här kan bli skadligt. Men återigen så är det så breddtittarna, om man inte är supernörd och följer allting, så ser man kanske på racen på ett annat sätt också. Och jag tror inte att det är ett allvarligt problem än. Jag hoppas inte att det är det i alla fall. Och dominans finns ju i alla sporter. Va? Vi vet att fotboll, så är det ju tämligen få lag som hela tiden vinner. Eller i alla fall fördelat på väldigt få lag då i en och samma serie. Va? Så att det är ingenting nytt i sportsammanhang. Och oftast hänger det ihop också med hur mycket pengar man har. Va? Men inte, det är ju inte hela sanningen, precis som du påpekade. Då. För både Ferrari och Red Bull sitter ju på samma typ av budget som Mercedes har. Det är bara det att de har träffat rätt på ett oerhört bra sätt. Och sen vad man tycker hänger ju också ihop med vad man har sina sympatier, såklart. Eller hur? Mm. Är man Mercedes-fan, då tycker man det här är toppen och har inga större problem med det. Va? Och är man bara en tittare som följer sporten allmänt, tycker att det är schysst att sätta sig och kolla på Formel 1 på söndagarna, så tycker jag ändå att man får, och där ligger ju stort ansvar på tv-produktionen också, att visa de intressanta saker som händer i racet. Och det tycker jag ändå att Formel 1 är rätt så bra på, att vi får, de plockar upp intressanta fighter runt om i fältet som gör att det blir spännande och underhållande i alla fall. Men visst, det är klart att det tar ner lite grann när man vet redan när helgen startar att det är troligtvis två bilar det kommer att handla om, och de är från samma team. Ja. Det är sånt är ju aldrig bra, självklart. Va? Och sen mycket race på kort tid tror jag är ett större problem i sånt fall. Det devalverar produkten lite grann.
Ja, men det är lite... Jag tänker ändå på en annan reflektion, var just den här grejen att för bara 3 veckor sedan, lite drygt, så var man så otroligt peppad på att säsongen äntligen skulle gå igång. Och man drog alla de här i sitt eget huvud, så nu blir det väldigt hektiskt ett tag här, men det är det värt, för att man ska liksom, så länge de kommer igång så får de göra vad som helst. Och jag vidhåller att det fortfarande är så. Jag tycker att det är jättekul att Formel 1 är igång, och viktigt för teamens överlevnad, för sportens överlevnad, för våran överlevnad också. Men jag tror att samtidigt, så när man pratar om att liksom öka på kalendern upp till 25 race och sådär, det kommer ju göra att det blir väldigt, väldigt tekniskt. Och det finns säkert positiva delar i det, när det kommer väldigt mycket race på kort tid, för att man håller sig ajour hela tiden, eller liksom man är i eten jämt. Men samtidigt så märker jag redan nu liksom att det är ganska bra att få paus, så att man hinner bygga upp det här suget igen. Och nu får man ju inte det, för det är liksom... När man är klar på söndagen och sen så är man redan igång igen på tisdagen, när det är de här triple header efter triple header. Det är ganska intressant att bara liksom, hur fort det kan gå hos, i varje fall i mitt huvud, att bli liksom, inte mätt, men däremot så här, ja, nästa race då, inte liksom så här, yes, nu är det Silverstone äntligen liksom.
Nej, jag håller med. Det är klart att det är på det viset. Va? Sen en annan grej med Mercedes-dominansen. Det är ju faktiskt så att intresset är ju inte på väg ner. Trots Nej. Att de har dominerat nu de senaste 6 åren, så är ju det på väg upp. Och det hade det varit publikrace nu och inte coronakris, så hade det varit fulla läktare mer eller mindre överallt. Och även när det gäller antal tv-tittare, jag vet att Österrikes TV, de brukar presentera siffror hela tiden, eller deras kommentatorer lägger upp, och så man kan se, och där de har fantastiska siffror. Helt galet egentligen vilket intresse de har just där, vilket är talande för att suget efter Formel 1 ändå finns hela tiden, va? Oavsett hur mästerskapet ser ut, så varumärket Formel 1 är ju ändå starkt. Och sen har de ju, nu tycker jag, på ett bra sätt hittat andra sätt att nå ut. Det är ju inte bara rena tv-tittare längre som är måttet på hur man kan få sponsorship och hela den biten. Utan det är ju hur man sprider budskapet över flera plattformar. Och där gör man ju ett otroligt bra jobb. Eller har ställt om nu till slut, kanske man ska säga, på ett bra sätt som gör att man börjar hitta tillbaka till nivåer som man hade när det var som allra störst då.
Ska man sammanfatta det som så att ett race gör inte en F1-säsong? Jag menar,
nej.
för jag känner igen de här diskussionerna som vi har i podden, att det blir någon slags här halv deppig stämning liksom. Men det är ju just också, hade det varit ett toppen, hade det varit liksom Ungerns GP 2014 som vi hade fått bevittna nu i söndags, så hade det varit en helt annan vibe, tror jag.
Exakt.
Och det finns alla möjligheter att det blir det i Silverstone.
Ja, och minnet är kort, så är det bara. Det är liksom, man är aldrig bättre än sitt senaste race, brukar man ju säga då, om man förar och så vidare. Men hela sporten lever nog under de premisserna också. Att man får det omdömet som det senaste racet ger. Och det kan låta helt annorlunda om 3-4 lopp. Så att, jag tror inte vi ska inte skena iväg för långt med att döma ut sporten som helhet bara för att det såg ut som det gjorde i söndags. Sen, vi talar ju egen sak, det ska man väl vara ärlig och säga. Vi jobbar ju med det här, så att vi, för våran del så är det ju bra om folk tycker att det är kul med Formel 1, såklart. Va? Mm. Och vi får ju leva med att vi blir granskade också, du och jag, för att vi jobbar med det här och att våra synpunkter därför speglas av det. Mm. Men jag försöker ändå att ha lite helikopterperspektiv och tänka lite större, vilket jag mår bra av när det gäller att bedöma Formel 1 som helhet, så att säga.
Mm. Du nämnde där att det varit dominans i fotbollen också. Det är inget ovanligt i idrott att det kommer dominanta perioder. Får jag dra den statistiken också? Det här är inget försvar för Formel 1 sida, för att problemet kvarstår, så att säga. Men det är bara intressanta siffror här. Att Bayern München har vunnit 8 raka ligatitlar då, i Bundesliga. PSG, alltså Paris Saint-Germain, har vunnit 7 av de 8 senaste ligatitlarna. Juventus har även de då 8 raka i Serie A. Och 13 av de 14 senaste ligatitlarna i La Liga har Barça och Real plockat. Och sen så har i skotska fotbollen då har Celtic 9 raka, och det är 6 olika mästare på 27 år i Premier League.
Mm. Så att det ger en ganska tydlig bild av hur det faktiskt ser ut på många håll. Och någonting som man får ha, alla som är ansvariga för sporter tänker ju på de här bitarna, och det är klart att man funderar hela tiden på hur man ska komma runt problemet och hela den biten. Och Formel 1 är ju i allra högsta grad på caset, just med anledning av det här vi pratade om tidigare då, att man försöker att jämna ut intäkterna och man försöker få ner budgettaken då och hitta en rimlig nivå för alla att ligga på, där inte någon sticker iväg och har dubbelt så stora resurser som alla andra. Och det vi kan göra, det är bara att avvakta och se vad det får för påverkan på saker och ting.
Mm. Mera tummar.
Ja, vi ska skicka en tumme ner. Och tyvärr går den här gången till Valtteri Bottas, som innan racet då, i den intervju som vi hade med honom och det reportage vi hade, var inne på vad han måste göra för att sätta press på Lewis Hamilton om VM-ledningen. Det är lite roligt, jag har fått några elaka mejl här från en finsk tittare då, som tycker vi är så helt uppåt väggarna dumma i skallen som inte tycker att Bottas är en superkandidat för VM-titeln. Och att han får ett års förlängning hela den biten. Va? Men hur det än är så gjorde Bottas nu i helgen precis det som han inte får göra om han ska vara med och ta den där efterlängtade titeln. Och det är ju att inte göra misstag. Mm. Nu var det någon lampa på dashen som gjorde att han lurades lite grann i samband med starten, och det har varit stora diskussioner huruvida han gjorde tjuvstart eller inte. Men han har liksom inte råd att göra såna här grejer, för att en sån som Lewis Hamilton slår man inte då. Punkt. Han är alldeles för bra för det. Och han gör själv alldeles för få misstag för att du ska kunna lita till det. Utan du måste slå honom på ren merit.
Varje helg.
Precis, va? Och det är det som är så oerhört påfrestande för den som kör mot honom i samma material, vilket Nico Rosberg fick erfara också givetvis. Han är så fruktansvärt bra, så att ska du slå honom så måste du, och det är ju det som gör att Valtteri Bottas har den kanske mest otacksamma uppgiften i hela startfältet på det sättet, att han inte har råd med någonting egentligen för att inte tappa för mycket då och helt plötsligt komma i ett läge. Och vi hade ju ganska talande statistik för det i det här reportaget då, att han fram till en viss punkt i mästerskapet förra året då var med oss och liksom ledde mästerskapet och kunde sätta press, men sen bara gick luften ur. Mm. Och det får inte hända i år om Valtteri Bottas ska ha en chans att verkligen utmana om VM-titeln. Och vilket vi alla sätter stort hopp till att han kan. För det vore ju spännande om inte annat.
Det vore väldigt positivt. Just av den spänningsanledningen som vi precis pratade om. Men det var just det grejen att han kom ju till Australien förra året då med skägg och fokuserad. Och sen så vinner han racet och svär över radion och allting sånt där. Och då fick han den här Bottas 2,0. Och den där 2,0-versionen av Bottas kunde hänga med i Hamiltons tempo fram till och med Spanien. Men efter Spanien, för då var det 1-2, 1-2 ungefär lite hela biten. Så han var verkligen inom slagläge. Men sen så därefter då kom ju 16 race. Och då slog Bottas Hamilton 4 gånger i de resterande 16 racen. Och därav så kom han nästan 100 poäng bakom i VM också. Och jag menar, det är det här som inte får hända just när luften går ur. För att jag menar, om man tittar på, nu kvalade han okej. Han var nära. När vi pratade om Hamiltons dominans så var ju Bottas verkligen liksom there or thereabouts, som man säger på engelska. Och sen så, men sen så tappar han då till 7:a i starten. Och jag menar, du måste vara helst före Hamilton i starten. Och nu var det blött och allting sånt där också, utöver den där att han blev lurad av sin instrumentpanel då. Men just liksom, Bottas race var över att nå Hamilton redan in i första kurvan.
Ja, det får man ändå säga. Och det är också tydligt att det är ingen brist på Valtteri Bottas speed. Alltså över ett varv. Den är väl så god som Lewis Hamilton. Han slog ju Lewis Hamilton i kvalet i Österrike 1 till exempel. Va? Så att, det är inte det som är problemet. Va? Utan det problem man har, det är ju den här, att vara konsekvent stark under de här varven när racet pågår. Och inte bara då när han får ett bra upplägg så att säga, kommer iväg först och prioritet i depån eller den biten. Han måste de gångerna han startar tvåa också kunna slå tillbaka. Eller starta tvåa eller kanske till och med trea då. Han startar fyra i Österrike 2 och tog sig upp till andra platsen. Och han gör det bra, va? Nu lyckades han inte ens ta sig upp på andra platsen senast. Och det var väl inte bara hans, så att säga, inom citat fel då, utan det var ju även att teamet inte riktigt litade på att det skulle gå att köra förbi Max Verstappen när de hade kontakt och ungefär likvärdiga däck på bilen, utan de valde att ta in honom en extra gång då och då kommer vi till det här att de simulerar och räknar på vilka varvtider han kan göra och så vidare, va? Och det slog lite fel. Han fastnade lite för länge i vissa delar av den här perioden med nya däck, vilket gjorde då att det inte räckte hela vägen fram, så att säga. Va? Mm.
Du, det har ju pratats mycket om den här tjuvstarten, och inte bara egentligen huruvida det var tjuvstart eller ej, men det är just hur FIA tolkar tjuvstarter. För att det var ju liknande situation förra året med Vettel, där han blev... Fick han straff då, eller? Vettel?
Bra fråga. Nu kommer inte jag ihåg.
Men då var det någonting just med... Jag tror att det var två olika incidenter, och någon blev bestraffad och någon blev inte det. För att det var liksom inom toleransnivån för reaktion. Och att man då, den här sensorn inte bryts och sådant. Så det finns ju en godtycklighet i även med starter, och det är där jag tänker hela den debatten. För att det var ju, han rullade ju före lampan gick. Och sen så sägs det att nej, men han anses då, jag såg att Will Buxton, han Formel 1-reportern, hade skrivit någonting att här, ja men jag ser så här, att han började rulla, backade av igen, och sen så kom han iväg som sjua till slut. Och då har han redan bestraffat sig själv genom en sån grej. För man såg då tydligt att han uppfattade att han rullade för tidigt och fick börja om startsekvensen och pajade för sig själv helt enkelt, och därav kom ingen bestraffning. Men det är ju typ i Formel 1 som det är så här, när de har stående starter. Jag menar, det enklaste är ju så här, rör dig inte förrän lampan har slocknat. Rör du dig, då är det tjuvstart. Och nu vet jag att jag vet att sist när det debatterades så här, så var det så här, jo men när du slår i växeln, då hoppar ofta bilen fram. Därom måste det finnas en toleransnivå. Ja, okej, okay, men det här är startögonblick. Så att om du rullar innan lampan släcks, då har du tjuvstartat.
Mm.
Vad säger du om den lösningen på problemet? Är inte det lite lättare än att bygga in någon toleransnivå och fundera lite och sen så... Det blir otydligt.
Ja, det blir det ju. Det blir otydligt för oss som sitter och kollar. Det kanske är tydligt för domarna hur de ska tolka och se på det hela och hur de ska dela ut bestraffningar. Men det är ju i slutändan är det ju vi som sitter och kollar som måste förstå varför på ett bra sätt för att liksom kunna acceptera beslutet. När man hör Will Buxtons synpunkt på det så kan väl jag hålla med om det. Att om man inte vinner något på det som händer, då har man ju på något sätt redan... Då har man ju tagit sitt straff. Och det skulle jag kunna köpa om det vore gängse. Om det var så det fungerade alltid. Jag minns, var det inte Marcus Eriksson som gjorde en grov tjuvstart i Österrike en gång, men bara tappade på det. Och han fick ju då ett hårt straff för det som gjorde att hans race var totalt gone efter det. Här fick ju i alla fall Bottas chansen att komma tillbaka och hamna ju på pallen. Hade han fått bestraffning för tjuvstart, då hade han inte hamnat på pallen. Det kan vi konstatera, för då får man ju åka in i depån. Och jag vet inte om det är 10 sekunder stop and go eller vad det är för sånt, eller om det är en drive-through. Oavsett så är det tillräckligt stort straff för att racet ska vara mer eller mindre kört när det gäller de allra mest framskjutna placeringarna. Och lite mer tydlig...
Ja, men absolut. Men då är vi inne på den här tolkningsfrågan. Okej, men om du kör in i en annan bil och pajar din egen framvinge i första kurvan. Ja, men då är det ju skitjobbigt, för då måste du åka ett helt varv, kanske med punktering också. Så då har du ju verkligen fått bestraffning. Du har ju tappat mer än 5-10 sekunders tidstillägg genom att behöva åka hela varvet utan framvinge och utan vänster fram. Men det spelar ingen roll. Alltså, du har ju fortfarande kört in i den. Så det är där jag menar, när det blir regeltolkningar hela tiden. Så här, var det tjuvstart eller var det inte? Ja, men han rullade ju innan lamporna slocknade. Därav är det tjuvstart.
Ja. Visst. Och det här var ju faktiskt en reaktion också. Det här var ju inte det att han slog in en växel eller någonting, utan det här var ju en... Han släppte ju kopplingen för att sticka. Han reagerade på fel lampa bara. Som ställde
alltså
till det. Ja, tjuvstart. Ja. Ja. Jag är nog benägen att tycka det, alltså ärligt talat. För att är man på väg att genomföra sin start innan lamporna har slocknat, då har man i min värld gjort en tjuvstart.
Right.
Så att vi får vara överens om den tolkningen på det hela, du och jag åtminstone. Så får vi se vad domarna kommer fram till framöver.
Absolut. Nästa då. Jag
just
kunde
det.
Inte välja här mellan upp och en nedtumme. Så nej, jag ger lite både och, för det går inte.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ställer du igen en sån där platt tumme som vi pratade om, en gladiator tumme till Red Bull?
Det är vissa delar som av teamet som ska ha en definitiv upptumme, och jag tänker på mekanikerna, och vi pratar förstås om Red Bull. Sen ska Max Verstappen ha både en upp- och en nertumme, tycker jag. För att ner definitivt, för att göra ett sånt misstag som han gör då på väg ut i gridden. Där han alltså kör... Han måste ju pusha för att känna lite grann hur förutsättningarna är där ute. Men han får inte pusha över gränsen som han gjorde här. Och slå sönder bilen och sätta mekanikerna i den situationen. Men prestationen när racet väl kommer igång ska ju definitivt ha en tumme upp för Max Verstappen. För det visar ju ändå vilken enastående förare han är. Att studsa tillbaka då mitt i alltihopa där, och det var 26 sekunder var marginalen för mekanikerna att få bilen klar innan 5 minuters signalen när däcken ska vara på bilen. Och de klarade av det, och synkroniseringen i det arbetet Du vet, de står ju alltså en 7-8 man och jobbar samtidigt. Och vem ska göra vad? Mm. Och hur liksom, för det här kan jag inte tänka mig att man har tränat på i den utsträckningen, att det är bara att alla vet exakt vad de ska göra, utan här kräver det ledarskap och att man jobbar synkroniserat på det sättet som de faktiskt gjorde. Och det tycker jag var unikt och oerhört skickligt, verkligen oerhört skickligt, och det är en definitiv tumme upp. Mm. Sen får i min värld Red Bull som team betraktat en tumme ner. De är långt ifrån där jag vill att de ska vara i det här läget, och där jag tycker att de borde vara dessutom, va? Inte bara för att jag trodde att de skulle vara bättre än Mercedes innan säsongen började, men jag är jättebesviken på deras prestation så här långt, för de har ingen koll, eller de hade i alla fall ingen koll senast på hur den där bilen ska köras, och att den har ett oerhört smalt arbetsfönster gör det inte lättare för förarna. Men titta på en sån som Alex Albon. Och jag tycker det var lite hjärtevärmande att höra George Russell gå till Alex Albons försvar och säga att fan, den här bilen gör ju att han ser ut som en idiot. Mm. Och det är lite så man känner också. Att en Albon är en så pass bra förare att han inte ska vara i det här läget han har hamnat i. Va? Men den är otroligt besvärlig att köra Red Bull-bilen och kräver någonting speciellt av föraren, va? Och Max Verstappen, det lyfter ju hans prestation samtidigt, för att han bemästrar ju ändå den där bilen. Mm. Givetvis har han ju fått väldigt mycket gehör för sina synpunkter runt hur bilen ska vara, men det är ju en bäst att ratta runt just nu.
Verkligen. Men något annat som jag tycker var lite hjärtskärande var Albons kommentar över radion när han åkte ut till Q2. Han kollade alltså 13:e, va? Han ropade över radion på sin... Du vet, han är ju väldigt så här from i sin framtoning, Alexander Albon. Mm. Så han bara, but guys, I told you not to let me out in traffic. Du vet, så här liksom argt men så himla försiktigt samtidigt. Han var ju hur frustrerad som helst över att inte kunna kvala bättre än så. Och jag menar, där var ju... Det är ju en... Om det nu var så, nu jag har inte detaljerna runt var han blev utsläppt och sånt, men faktum var ju att han inte kvalade speciellt bra.
Och jag menar, och upplevde då att han hade hamnat i ett dumt läge då som kostade honom positioner på startgriden. Och sen en annan sak med Albon, jag menar, när han nu hade chansen att göra ett kanonresultat då i första racet i Österrike, så hände det som hände honom den gången. Mm. Så han, det är inte så att han har matgjord i fickorna direkt.
Nej, inte än i alla fall. Du, nu får ni ursäkta eventuella tuppar. Jag har inte hört dem, men jag måste öppna det. Alltså, jag uppskattar 45 grader varmt här i bilen.
Öppna bilen.
Ah, det var skönt.
Du har väl en elbil? Bara trycka på knappen så får du AC.
Jag vet, men då låter det för mycket. Och det vill jag inte... Mm-hmm. Jag vill inte förstöra vår vackra ljudbild.
Nej, det är bra. Det är bra. Bra tänkt. Bra tänkt.
Oh, det här var skönt.
Via Play F1 podcast där du lyssnar till i alla fall. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som sammanfattar Ungerns Grand Prix här senast. Vi har kommit fram till med alla våra tummar upp och ner. Och senaste vi gav tummar både upp och ner var Red Bull. Nu ska vi komma till en ganska tydlig ner, eller hur?
Ja, den får Ferrari. Och då säger jag visst. Vettel var sexa, det är hans bästa resultat hittills igår. Men han var varvad. Och Ferrari som team är alltså nästan 100 poäng bakom Mercedes efter 3 race. Det är sjukt ju. Och jag menar, vi har pratat om anledningar och bla 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 sånt där. Men bara det faktum att de är nästan 100 poäng bakom. De är 5:a i VM, nästan 100 poäng bakom. Det är bizarrt ju.
Det är skrämmande skulle jag säga, och ska vara skrämmande för Ferrari inte minst. Som också då naturligtvis visste om det här när säsongen startade, men det gör det ju inte lättare för dem såklart, va? Och tänk dig själv att sitta med händerna bakbundna och veta att den här motorn de har nu inte kommer att vara i närheten av där den ska vara, och dessutom då märka att det får påverkan på hur bilen presterar i generellt på banan. Och nu börjar det ju pratas om att de behöver flytta om personal i ledningen och hela den biten. Men jag tror inte att det är där problemet ligger, utan Det är helt enkelt chansningen de gjorde med den här motorlösningen som de har haft och som de har gått bet på. Och det kommer att ta lång tid att komma ur, eller de kommer inte att komma ur det i år överhuvudtaget. De kan reparera en del av det till nästa år, hoppas jag. Mm. Men jag menar, de är som sagt nowhere just nu.
Ja, nowhere för att vara Ferrari såklart. Men det är ju liksom, jag fattar inte. Ja, jo, jag fattar det. Rent liksom teoretiskt så är det ju det. Men det, jag tycker samtidigt att senaste VM-titeln, förartiteln var 2007 genom Kimi Räikkönen, och sen så senaste konstruktörstiteln var 2008. Jag menar, det där med att flytta runt personal, det är ju något, skulle jag vilja hävda i alla fall, något systemfel i hur Ferrari bedriver sin Formel 1-verksamhet, när de inte liksom, de får inte ut det bästa av James Allison, de får inte ut det bästa av Aldo Costa, de får inte ut uppenbarligen det bästa av Fernando Alonso, Sebastian Vettel eller Charles Leclerc. Jag menar, det är ju någonting. Och jag såg för några veckor sedan att Mark Webber hade sagt i sin tv-kanal att han menade att de borde flytta till England. Kanske för att liksom ha rätt personer på alla platser, så som Mercedes har uppenbarligen. Men det är nog lite lättare sagt än gjort att flytta en italiensk institution till England.
Jag skulle säga att det är omöjligt. Och jag tror att de tar det, jag tror att Italien och Ferrari som företag tar det lite förolämpande, faktiskt, en sån kommentar. Att de som italienare då inte skulle vara förmögna att göra ett bättre jobb. Men statistiken går inte liksom att snacka bort. Även om det var tajt och nära för en sån som Fernando Alonso många gånger. Då, vad kom vi fram till? En tre titlar tappade han med 8 poängs marginal. Men oavsett det så är det någon annan som har vunnit. Mm. Och de inte. Och det måste någonstans hänga ihop med någonting. Och det här med det italienska sättet att se på saker och ting, det kan inte jag ens uttala mig om. Jag vet ingenting om hur de jobbar eller organisatoriskt ser ut. Så det är bara dumt för en sån som mig att gå in på den biten. Utan man får ju bara från utsidan konstatera att så här ser det ut. Och de teamen som är duktigast, de är baserade i England och allt vad det nu innebär. Och Mark Webber kan ju ha rätt i det, va? Han får ju stå för sin åsikt i det. Någonting behöver i alla fall Ferrari göra. Och du var inne på James Allison då, en britt som kom till teamet då med ett track record som talar sitt tydliga språk, sett till hur bra de bilarna han har varit inblandad i har presterat. Och så kommer han till Ferrari och så funkar det inte.
Nej.
Och han mår inte bra personligen, och nu kom han ju i en personlig tragedi som gjorde att han inte kunde vara kvar i Italien utan flyttade tillbaka till England. Och Mercedes var ju inte dummare än att de fiskade upp honom på en gång och gav honom en betydligt bättre miljö att jobba i, givetvis då, men samtidigt också ett bättre paket att jobba med. Och det är ju det som har varit nyckeln hela tiden nu i den här senaste eran och från 14 och framåt, att Mercedes har jobbat runt omkring en viss filosofi som alla andra inte har. Vi kan ju dra en annan parallell, att det inte bara är var man kommer ifrån. Jag menar, Paddy Lowe lämnade ju Mercedes efter att ha varit med och varit oerhört dominant och framgångsrik tillsammans med Mercedes och kom till Williams. Och de är ju också i England, och det blev ju inte mycket bättre bara för att han kom dit, snarare sämre. Så att det är många små saker, tror jag, som spelar in. Men hur den är, så verkar Ferrari ändå ha kört fast något alldeles vansinnigt med vissa saker. Och det är de här avgörande besluten man tar som kostar dem oerhört mycket.
Ja, alltså verkligen. Och jag bara minns nu när vi sitter och pratar, så jag vet inte vad det säger väl absolut ingenting, men var på något race för säg 3 år sedan eller någonting, så gick jag runt på träningen med Eje i depån i pitlane faktiskt, och då pekar han in, och då stod ju Ferrari och Mercedes bredvid varandra, och då säger han så här: kolla på skillnaden här i Mercedes garage och i Ferraris garage, att det var liksom tyskt ordning i Mercedes, och sen så var det som ett myller av folk, och folk sprang in i varandra, och det var liksom stökigt. Det såg stökigt ut inne i Mercedes garaget men inte i Mercedes. Och det menade han var då så här, men det är liksom typiskt här hur de här teamen drivs på något sätt. Och jag vet inte, man kanske ska vara lite mer benägen att hålla med. Det verkar ju vara något stök hos Ferrari i alla fall.
Mm. Men det kan ju också vara så att italienare måste vara, skötas på ett visst, alltså det är återigen, det är så himla svårt att ens ha någon synpunkt på det för utan att ha djupet i det. Det blir så väldigt ytlig bedömning, vilket jag är lite obekväm med, så att säga, va? Jag kan inte riktigt, jag kan inte säga att det här är anledningen. Sen vet man ju inte vad som stämmer förrän man faktiskt har provat den andra lösningen och vilket aldrig kommer att hända. Så att, och det kan ju tänkas att, jag menar, Ferrari vann ju trots allt en jäkla massa VM-titlar ihop med Michael Schumacher. Men då såg ju ledningen också lite annorlunda ut och det var ju rätt så anglosaxiskt i toppen utav Ferrari under den perioden. Vilket stärker Mark Webbers teori lite grann.
Ja, det är väl det han går på. Kanske framförallt. Men apropå det då så kan man ju säga, apropå att inte vara i, nu hoppar vi lite i listan här, men jag tänker att vi kan ge en tumme ner till Alfa Romeo också. Och det är ju också ett sånt där team som inte är i England, utan de är ju baserade i Schweiz, i Hinwil, gamla Sauber alltså. Och jag vet inte om man kan dra några likheter där, men man kan ju konstatera att de mår inte heller bra. Och det är väl mycket på grund av deras power unit det också, men kanske även någonting annat.
Ja, men just i år så tror jag i huvudsak power uniten och motorn och att de har helt enkelt blivit snuvade på prestanda som de hade blivit lovade från början. Det är väl huvudorsaken så att säga, va? Men det är ju också någonting där som gör att de står och stampar lite grann. Va? De har ju verktygen i allra högsta grad i Sauber eller Alfa Romeo. Så, som borde göra att de såg bättre ut än vad de gör just nu. Men de blir också väldigt svåra att bedöma då, med tanke på vad som har hänt kring Ferrari-motorn. Där får man också ligga lite lågt med långtgående analyser så att säga då, just av den anledningen. Och detsamma gäller givetvis Haas då, som också sitter i samma båt. Och man kan ju bara tycka synd om Ferraris kunder just nu för att de har hamnat i det här läget. För det blir ju oerhört kostsamt för deras del. Och precis som du sa, vi hoppar lite i listan och tycker vi delar ut en tumme till Kevin Magnussen då för hans race senast som i slutändan kan bli väldigt, väldigt avgörande. För det blev faktiskt en VM-poäng för Kevin Magnussen i den där bilen. Och mycket tack vare då ett beslut som togs redan innan start. Alla var ju på intermediates på formationsvarv, men båda bilarna i Haas gick ju in för att ta torrdäck innan start. Och det blev ju oerhört avgörande för deras möjlighet att ta den här VM-poängen. Nu blev de bestraffade i slutändan för att de hade fått instruktioner under formationsvarv, vilket inte är tillåtet, om just detta då. Eller de förde en diskussion mellan förare och depå om hur de skulle göra och de kom fram till att ja, men då blev de inkallade box-box. Och det blev ju det som fällde dem så att säga, va. Hade förarna åkt in på eget bevåg då hade det varit helt lugnt. Men just det här box-box, det gjorde då att de hade fått instruktioner om att komma in trots att de var på formationsvarv när det inte tillåtet. Nu gick det hem ändå för det blev en poäng. Han tappade faktiskt bara en poäng, Magnussen då. För båda fick ju bestraffningar i efterhand då. Var det 10 sekunders tidstillägg, va? Eller var det 20 sekunder? Jag kommer inte ihåg.
Jag kommer inte ihåg heller.
Nej, strunt samma. Men en poäng blev det, va? Och som du sa till mig innan vi startade där, med tanke på hur det ser ut i den där delen av fältet just nu så kan den här VM-poängen bli oerhört värdefull. Det kan vara rätt många placeringar upp i resultatlistan.
Ja, kolla på Latifi som inte var någon stjärna under racet i söndags då, men han ligger ju likväl före Russell i VM tack vare den där elfteplatsen han tog i första Österrike-racet. Mm. Det är precis på samma premisser. Har man tagit en poäng, då kan det bli bra.
Det var ju Kubica förra året som tog en VM-poäng och hamnade före Russell då, trots att han fick stryk i vartenda kval och var långt ifrån lika snabb. Alltså, det är små marginaler och sådana där beslut som Haas tog där, det kan ju bli som sagt väldigt avgörande i slutändan då. Men oavsett det så tycker jag att Magnussen gjorde ett sjujäkla bra jobb. Alltså, den där bilen är inte snabb just nu, även om den är lite bättre på däcken i år jämfört med tidigare, men de är långt ifrån på den nivå där de vill vara och Magnussen levererade, måste jag säga, på en hög nivå. Han var inte snabbast på långt när, men att ändå klara av det på det sättet och ta 9:e platsen i mål tycker jag var oerhört skickligt för hans del. Och sen att det blev en 10:e plats i slutändan då och bara en istället för 2 VM-poäng är ju ändå väldigt, väldigt starkt gjort tycker jag utav Haas-teamet. Och då kommer vi in på team som får både upp och ner. I alla fall förarna får en tumme upp och ner. Racing Point, eller hur?
Mm. Det var nämligen så att Racing Point, alltså just det faktum att de kvalar 3-4, det visar ju återigen då att Racing Point är med. Sen så var det så otroligt olika bilder som de båda förarna hade av racen, så att säga. Eller snarare bilderna de genererade utifrån sina race. Så att Stroll var ju stark, han var ju liksom med där uppe hela tiden. Jag menar, jag tror inte att han fightades. Han var, fjärde var det bästa han kunde göra i racetrim. Men sen så var ju Perez, var ju inte alls övertygande sett till vad Stroll gjorde.
Nej, så, han så brände starten. Han gör ju som Bottas, kan man säga, i starten där. Han brände ju sina chanser redan där, och sen fick han ju bara ligga och slita mitt i kön. Och det visar ju också vad som händer om man hamnar i trafiken även med en snabb bil, att det är svårt att komma någon vart. Det är inte så himla lätt, speciellt inte på en bana som den på Hungaroring. Och Magnussen och Grosjean kanske sumpade racet för oss som kollade lite grann, genom att göra som de gjorde och hamnade i vägen inom citat och långa stunder, och det blev större luckor mellan bilarna än vad det egentligen skulle ha varit om det hade varit ett normalt race då, torrt från start liksom. Så att, och det är också en parameter som man får med sig här, varför det blev så många som varvades i det här racet, och att det var så få som gick i mål på ledarvarvet, och den här totala dominansen från Mercedes. Men det fanns ju faktorer utanför det som påverkade, så att säga. Men jag tycker det är fascinerande en sak. Racing Point har en väldigt, väldigt bra bil. Den kanske tredje snabbaste bilen då. Ibland till och med näst snabbaste bilen. Sett till kvalet senast. Men de har förbluffande svårt att få betalt för det. Mm. Poängmässigt. Mm. Och det tycker jag är lite intressant. Det säger också en del om att det är inte bara att ha en snabb bil. Det är en massa andra saker som måste funka på ett bra sätt också. Det som händer vid depådisken såklart. Hela det här gänget som sitter hemma i fabriken och följer racet online och försöker hjälpa till med strategier eller den biten. Och sen måste du ju såklart backa upp då eventuellt vald taktik med snabba varvtider vid rätt tillfälle. Och det där skiljer sig ju naturligtvis.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Racing Point ifrån de stora teamen på ett ganska stort sätt, tycker jag. Och är nog en tämligen klar anledning till att det inte har blivit bättre slutresultat för deras del under de här tre första helgerna då. Nu när det ändå står klart att de har en otroligt snabb bil. Det är en sak att åka ut och göra enstaka snabba varv på träning och vara med i toppen. Men när du kommer till söndagen, det är då du måste göra jobbet. Och det tycker jag inte att de har, av lite olika anledningar.
Nej, verkligen. Det är liksom förväntningarna man får när man ser dem på träning och kval, så håller jag verkligen med om att de inte är riktigt med där uppe. Men det är väl också en sån grej att om man ser till, som du är inne på då, med resurser att liksom verkligen reda ut sin bil. De har en helt ny bil till i år. Så att jag känner ändå på mig att här, ju mer race som går, desto mer ordning kommer de få på det i olika situationer. Jag menar, jag tänker bara på när de körde kvalet där i blött. Där var de ju nowhere. Men de har väl inte kört någonting i blött innan dess heller, så att det var ju säkert väldigt mycket nyheter, och de har inte oändliga resurser att simulera och testa saker heller, utan de får liksom bygga lite vägen medans de kör, helt enkelt.
Ja, men så är det ju, och då, precis som du säger, de har ju inte alls någon data att falla tillbaka på hur den här bilen ska köras då i olika förhållanden, vilket jag tror de har lidit av en hel del då här i inledningen också såklart, och det är ju en baksida med att ändra koncept precis på det sättet som de har gjort. De har gjort en 90-graders sväng när det gäller hur bilen har designats till i år jämfört med hur den har varit tidigare. Och låt oss se vad som händer fortsatt under säsongen. De kanske motbevisar oss i alla avseenden. Man får ju hoppas det för deras skull i alla fall.
Ja, men jag har ganska hög tilltro till dem också. Speciellt om man tittar på McLaren, vad de har väl inte med i listan. Men låt oss ta dem också. Att där har ju de enormt starka race i Österrike, och nu var det ju lite mera medium, skulle man kunna säga.
Ja, verkligen. Och ja, Lando Norris tappade ju rejält i början där, och Carlos Sainz hade det kämpigt i mitten av fältet, va? Så att de fick ju inte heller ut max av den här helgen just i Budapest. Och, men jag tror att de kommer att se betydligt bättre ut när de kommer till Silverstone nästa gång. Jag tror att det rent generellt kommer att se bättre ut för alla på Silverstone, under förutsättning att det blir någorlunda stabilt väder så att alla kan förbereda sig på ett bra sätt. Sen har jag ingen som helst förhoppning om att någon ska kunna toucha Mercedes bara för den skull, va? Men vi kan få ett mer normalt läge, så att säga. Vi pratar ju ofta om att det är bra när det regnar bort en fredag, för det kastar upp bollen lite grann, va? Men problemet är att Mercedes är så vansinnigt starka just nu, så att de reder ju ut det ändå på något sätt, va? Och de har egentligen ingen riktig utmanare så som läget är just nu för de övriga. Om Mercedes skulle få problem en sån gång, så har de andra ännu större problem, va? Så att det är svårt. Och jag tror att man den här helgen och dominansen som vi hade nu senast i Budapest, den tror jag är högst tillfällig. Det kommer att vara betydligt jämnare framöver när vi kommer till de övriga banorna som ska köras då under den här kalendern, som trots allt bara är 10 race lång än så länge.
Williams då? De får en uppåt tumme.
Ja, de får det. Och det ska de väl ha, tycker jag. Jag menar, framförallt kvalprestationen var ju oerhört bra från båda förarnas sida, och båda vidare till Q2. Och det hör ju sannoliken inte till vanligheterna när det är samma förutsättningar för alla. Jag menar, George Russell är snabb. Det tror jag ingen tvivlar på. Och visade det de eftertryckte om jag var 12 nu för andra helgen i rad. Men även Latifi gjorde ju ett bra kval då, som tog sig vidare till Q2 då, som 15 och sista bil. Men sen i racet så är de fortfarande alldeles för dåliga på söndagarna. De har inte den konsekventa farten när det kommer till söndagen. Och visst, Latifi var uppe på 10:e plats, men dabbades lite, eller teamet strulade till det för honom då när han var i depån. Körde ihop med Carlos Sainz och fick en bestraffning, punktering och allt vad det nu var. Va? Så att det blev ju inte så bra för hans del, och han snurrade själv sen senare i racet och hela den biten. Va? Så de har väldigt, väldigt lång bit att vandra fortfarande, men visar ju ändå tecken på att vara på väg ur den här djupa gropen som de har varit i tidigare.
Ja, exakt. Och det är väl det de får tummen för att det är ju inte så att de är liksom övertygande 100%, men just bara sett till vad de var förra året, när de var liksom totalt avhängda. Och nu är de i alla fall, de är där.
De är där, or thereabout, eller vad sa du?
Ja, there or thereabouts.
Mm. Och Russell får ju hänga kvar i Williams ytterligare en säsong här nu då, av allt att döma. Och både Latifi och han kommer köra vidare i det teamet. En sak med Racing Point, Erik. Det går ju väldiga diskussioner huruvida Vettel ska dit eller inte, och vem Vettel i sånt fall ska ersätta. Och helt plötsligt så ser vi nu att Stroll gör rätt så starka resultat kvalmässigt och resultatmässigt senast med fjärdeplatsen i mål, och Perez står en bit längre ner. Och ja, det är lätt att bli konspiratorisk, även om jag inte tror att de försöker göra något fix och trix i det avseendet. Men som sagt, vi vet ju hur den här sporten kan fungera emellanåt när man vill build a case, om man säger så. Och då är det ju lätt att börja fundera i de banorna. Men jag tror ju, för att döda det resonemanget själv, så tror jag att de är mer intresserade av så mycket poäng som möjligt i år av ekonomiska skäl, snarare än att bygga Stroll som den som ska vara kvar i teamet om Vettel ansluter.
Ja, för att om det är en sån grej då, att man skulle liksom göra, i så fall skulle det vara för att Perez ska hamna under något så här beting som står i hans kontrakt, att han måste slå sin teamkamrat x antal gånger i de här 3 sessions eller bla bla bla. Det finns ju sådana där i många förkontrakt då, utan att man kan säga specifikt vad de faktiskt är. Och då skulle man säkert kunna lösa ut Perez för en billigare penning än att lösa ut honom så. Det är liksom den konspiratoriska delen. Men däremot så är det ju så att Lawrence Stroll inte i Formel 1 för att bli populär. Så att han skulle liksom lätt kunna bara skicka iväg Perez i alla fall, om man nu skulle vilja det. För att lämna plats till Vettel.
Absolut kunna göra, och vad jag förstått det som, eller var det inte datum som kom fram under helgen, att sista juli är ju någon form av deadline då för att köpa ut Sergio Perez från teamet då till 2021. Det är väldigt, väldigt spännande att se vad som kommer att hända där. Va? Det lutar ju åt att det är Perez som får lämna i alla fall om det är så att Vettel ansluter. Sen var det ju väldigt mycket surr om den här intervjun som Vettel skulle göra då med Sky och med Martin Brundle. Den var väl inte, den levererade ju inte, tycker jag, innehållsmässigt i förhållande till uppbyggnaden.
Nej, jag förstår knappt vad var som, hur man kunde, antingen så ändrade han sig liksom och ja, det kändes ju som att så här, nu kommer han berätta att han lägger av eller någonting annat. Men så blev det ju inte, helt enkelt.
Nej, det blev inte det. Och det kan ju ha att göra med att saker och ting har förändrats sen han ville göra den här intervjun med Sky och Martin Brundle tills den faktiskt gjordes. Mycket möjligt. Mm. Ingen som kan veta det med säkerhet mer än han själv, såklart. Vad tror du då? Tror du att han går till Racing Point / Aston Martin, Sebastian Vettel? Alltså, om vi bara får spekulera lite personligt sådär.
Ja, först vill jag bara, det okonspiratoriska sättet att se varför Stroll har lyft sig är ju å andra sidan då att om han nu måste bevisa sig, det kan ju lika väl vara så vitt vi vet, att han säger så här, nu får du fan lyfta dig i håret här för att leverera, och så gör han det. Och sen så dessutom har han en mycket, mycket bättre bil än vad han någonsin kört i Formel 1 tidigare. Kanske passar honom bättre helt enkelt, och därav kan han visa vad han går för. Men med det sagt, så du frågade om Vettel, jag tror att Vettel kommer gå dit om han får erbjudandet. Av någon anledning så känns så bara i maggruppen, och det är bara ren hittepå känsla, men det känns som att Vettel, mot all förmodan jag hade för typ 2 veckor sedan runt samma fråga, så känns det mycket mera verkligt nu.
Mm. Och om jag har förstått saker rätt så har han blivit erbjuden ett kontrakt. Det är i alla fall vad som är sagt. Samtidigt så är det ju lite lustigt då med Otmar Safenauer då, som säger att vi har alla intentioner att leva upp till det kontrakt som gäller med våra förare. Vi har alla intentioner. Ungefär som du har alla intentioner att inte göra av med hela lönen innan du får lön nästa gång, men gör det i alla fall.
Ja, exakt. Och inte mörda.
Eller hur? Nej, jag har inga intentioner att mörda en tupp, men gör det i alla fall.
Exakt. Får se när sommaren är över.
Ja. Nej, det är knepigt det där. Det där är ju det kanske intressantaste just nu i Formel 1 faktiskt, vad som kommer att hända runt omkring det där. Det måste jag säga, det känns ju vrålspännande. Speciellt med tanke på att det är mer eller mindre klart nu att Valtteri Bottas fortsätter i Mercedes, så att de nu bara har slutförhandlingar med Lewis Hamilton om fortsättning där också. Och om jag läste rätt eller förstod saken rätt, så var det ju det här med Vettel och ryktet med Vettel till Mercedes, och kanske därför Vettel fortfarande tvekar lite grann, det är ju att Toto Wolff har någon i bakfickan om han och Hamilton inte kommer överens, eller snarare använder Vettel som påtryckning för att komma överens med Lewis Hamilton på en rimlig nivå rent lönemässigt. Så sades det i alla fall, och det kan mycket väl vara så också såklart, för att han är en tänkbar ersättare då om det skulle krascha totalt med Lewis Hamilton, alternativt att han behöver lite påtryckningsmedel då, så är det ju så gagnar ju hans sida i den förhandlingen om det läcker ut lite att Vettel är intressant för teamet.
Mm. Du, ändrar mig, jag tycker att Vettel ska gå till Mercedes med Hamilton.
Med Hamilton?
Ja.
Ja, det tror jag blir svårt däremot.
Men, Bottas kan gå till Ferrari i IndyCar.
Varför? Bottas skulle ju kunna ha kört Racing Point.
Ja, det skulle han kunna göra. Men han skulle också kunna köra Ferrari i IndyCar. Lyssna.
Det skulle han kunna göra. Ska vi landa lite på IndyCar innan vi stänger butiken för övrigt?
Det är inga svenskar här med i podcasten den här veckan. Det blev inga
pallplatser. Just det, för att det blev inte den svensk succé. Jag vet inte om jag hade trott det heller i och för sig. Men det blev inte samma succé i alla fall, om vi säger så då, som det var på andra racet på Road America då, där Rosenqvist tog sin första seger och Marcus Ericsson blev 4 i det andra racet. 2 stabila topp 10-placeringar den helgen och 2 stabila topp 10-placeringar även den här helgen. 2 nionde platser för Erikssons del blev det då. Felix Rosenqvist hade en tråkig helg i Iowa. Jag har haft mycket kommunikation med boysen under nätterna och tidiga morgnarna här, både före och efter respektive kval och race. Och Rosenqvist hade bra fart i bilen på fredagen, men där var det teamet som försökte sig på en väl vågad strategi att köra honom på en tvåstoppare då i det här racet, och det höll ju inte för hans del, och han tappade kontakt med ledarvarvet, och ja, sen var det svårt att reparera. Marcus Ericsson hade en bil som var lite för överstyrd i första racet och fastnade en hel del i trafiken, som han sa till mig, något man ändå hade försökt göra någonting åt redan innan kvalet. Han ville ha en stabil bakhänder där, men inte tillräckligt om jag förstod saker rätt. Och det blev en nionde plats då i första racet. Sen i det andra racet så hade Rosenqvist ingen fart överhuvudtaget. Där hände någonting. Han var inte alls nöjd med bilen. Han sa till och med att det var en av de sämre bilarna han har kört någon gång. Alltså riktigt, riktigt dålig känsla som han hade in i det andra racet. Och han hamnade långt ner på 15:e plats. Eriksson fick till en bättre bil på lördagen. Och tyckte själv att han hade bra fart. Väldigt bra fart. Men lite oflytt med en gul flagg då, som kom precis efter ett av hans depåstopp då, som gjorde att han tappade från 5:e till 12:e plats. Mm. Och efter det så blev det lite jaga. Och jag tyckte ändå att han satt fast rätt mycket bakom andra bilar. Lite för länge än vad som hade varit önskvärt. Va? Nu blev det till slut en 9:e plats i mål. Jag tänker sista stinten bakom Kanada. Han låg väldigt, väldigt länge, runt halvsekunden. Och inte förrän på absolut sista varvet eller näst sista varvet. Jag missade den omkörningen faktiskt, när både Askew och Hunt klättrade på slutet där. Men det blev en 9:e plats i mål i andra racet också. Då. Och Marcus har nu gått i mål topp 10 då, i samtliga race som han har tagit målflagg.
Mm. Ja, men det är bra. Och jag undrar om det inte... För jag kommer ihåg att han sa det lite... i Texas där, att han efter Texas, när vi hade med dem där, att var just hans lite taktik, åtminstone i början av säsongen där, att liksom verkligen se till att inte överköra och se till att komma i mål, just av den anledningen att det kanske fanns lite av den varan förra året då. Det var i alla fall så han uttryckte det när vi pratade med honom då, och jag undrar om det inte är det som liksom är lite, att inte så benägen att ta risker, åtminstone nu i början. Han vill verkligen komma in i det rätt, och jag menar, sett till så här mästerskaps, det är liksom något ospektakulärt kanske att komma nia, men han vill vara med där framme helt enkelt, och inte liksom hamna ner på 17:e.
Nej, vi saknar ju fortfarande pricken över it, va? Men den kanske kommer under året. Det får man ju sannoliken hoppas. Va? Och nästa gång de ska köra nu så är det med Ohio, och vi vet ju hur bra Felix var där förra året. Han kan säkerligen studsa tillbaka och vara med i matchen igen.
Ja, hur bra Ganassi var där också.
Precis, precis. Va? De var ett av två, och så som har påpekats tidigare, alla börjar ju på en relativt hög nivå varje helg. Va? De saknar fortfarande lite i kval. Alla tre förarna i teamet har de ju påpekat nu hela tiden, och där jobbas det rätt hårt med att hitta en lösning på det, så att de faktiskt kan vara med och slåss om pole position på riktigt allvar. Och jag tycker det tydligaste tecknet på det var ju Rosenqvist kval på Road America då, där han fick en bra kvalgrupp och tyckte dessutom att han gjorde helt fantastiska varv. Riktigt, riktigt bra varv, både första och andra kvalet, och ändå bara fyra i sin grupp. Liksom. Det är rätt talande för att det fattas lite grann för Chip Ganassi över ett varv på den typen av bana. Men också nu senast då, där ingen av dem gjorde någon toppprestation när det gäller just kvalfarten då. Sen är ju Dixon. Han är ju fantastiskt bra. det är svårt att... Svårt att peka på exakt vad det är, va? Men han är så oerhört rutinerad och seglar igenom fältet, smyger sig igenom fält, tar vara på möjligheterna, har inte otur med gul flaggor i samma utsträckning som många andra och hela den biten. Va? Det är mycket, mycket hög kvalitet på hans körning just nu, och tre raka vinster i början, och sen en andra plats och 5:e plats nu då, den här helgen, är ju ett superbra resultat för hans del. Han gick ju faktiskt från Iowa efter att ha kvalat 17:e och 18:e utan att egentligen tappa någonting i totalen. Mm. Och det säger ju allt om den höga kvaliteten på Scott Dixon just nu, som jag tror blir jättefarlig för årets titel.
Mm, det tror jag också. Men och apropå kvalfart eller ej, så kan man ju konstatera det att det är alltid bra att kvala högt upp, men sett till de sex racen som har körts så har Ganassi vunnit 4 och Penske har vunnit 2 då. Och om man kollar på Pagino på Iowa som startade sist i båda och tog en seger och jag vet inte var han slutade i andra racet.
Fjärdeplats va? Ett av fyra tror jag.
Så jävla viktigt är det inte ändå. Det är bättre, om man får välja så tar man hellre en bra racebil än en bra kvalbil.
Så är det definitivt. Och sen ska man ha den där lilla extra turen givetvis också med sin taktik då, och när gulflaggorna kommer och hela den biten. Men det brukar ju gå runt så att säga. Alla har flytt någon gång och kanske kan klämma till med ett riktigt bra resultat. Mm. All right, det får väl vara det hela för idag va? Känns det inte så? Mm.
Jo, nu ska jag sätta mig på min stora åkergräsklippare och klippa gräset och köra lite hotfullt nära tuppen, tänkte jag.
Ja, gör det. Jag sätter mig inte på gräsklippan, jag går bakom. Men jag ska göra samma sak faktiskt. Det är väldigt, väldigt långt gräs just nu.
Mm, då så. Det har varit lite tajt de senaste veckorna för oss, men nu är det en ledig helg, så nu har vi tid att göra lite praktiska saker.
Ja, verkligen. Jag hade en extra tajt helg då med tre stycken race under en och samma. All right, vi tar nya tag. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka och då är det ju återigen racevecka, så då ska vi självklart prata upp nästkommande race då. Det första av två som ska köras på Silverstone, som kommer att bli spännande hoppas vi då igen och inte fullt så dominant från Mercedes sida. Hörrni, tack för den här veckan. Vi hörs nästa tisdag eller onsdag, man vet aldrig. Vi jobbar på tisdagar, men det kan bli onsdagar då och då. Eller vad säger du, Erik?
Vi säger tisdag.
Vi säger tisdag.
Nästa vecka.
Okej, okay. Ja. Ha det gott.
Det är bra.
Ha det gott.
Toppen. Hej.